بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Vi fortsätter att tala om principer inom fiqh och regler, och vi kom fram till den sista av de fem största grunderna i qawaid al-fiqhiyya, de fem stora principerna inom fiqh. Och den sista av dessa principer är att al-ada muhakkama, att man går tillbaka till seden. Man går tillbaka till seden. Wallah, de här principerna, om man förstår sig på dem, de är så viktiga. Och ni kan gå tillbaka och lyssna på dem som vi har talat om innan. Men att man förstår sig på dem här kortfattat, wallah, man förstår sig på vilken enorm, vilken otroligt vacker religion islam är. Hur perfekt den är och vilka principer den har kommit med för vårt eget bästa. Och vi kommer i förklaringen av denna princip att läsa från Imam Sa'adis bok Al-Qawaid wal-Usul Al-Jami'a, där han förklarar den här principen. Och han säger, Sheikh Sa'adi, att den här principen är väldigt stor och den finns i Al-Mu'amalat. Genom att man går tillbaka till seden finns i Al-Mu'amalat. Och Al-Mu'amalat i islam betyder transaktioner och vad kan man säga, avtal och hur man bemöter andra människor. Wal-huquq wa ghayriha. Nej. För att den här principen att seden avgör, man går tillbaka till al-urf, den här principen yani har inte med ibada att göra, som Sheikh Uthaymin säger. Yani, hur ska vi be? Då går vi inte tillbaka till seden i landet. Då går vi tillbaka till Koranen och Sunna. Eller hur? Hur ska vi fasta? Koranen och Sunna. Men det finns vissa mu'amalat, vissa vardagliga transaktioner och bemötande mellan folk, där islam har kommit med generella bestämmelser. Till exempel, var god mot din fru. Vad går gränsen för att vara god? Vad ska man göra? Vad ska man inte göra? Då går man tillbaka till seden i landet. Vi kommer nämna exempel på detta. Så att vi har då de här sakerna som är bestämda, som är ibadat. Sen har vi al-mu'amalat. Så Sheikhen, han säger här att när det kommer till zakat och siyam och hajj, så är det klart och tydligt i våran sharia. Det finns ingen yani utrymme där för att gå tillbaka till seden. Men om det däremot då finns saker som religionen har kommit med och inte nämnt någon speciell definition eller gräns, då går man tillbaka till al-adat. Man går tillbaka till yani seden och det som också kallas för al-urf, yani seden i landet där man bor. Och då nämner Sheikhen här exempel. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, och lev med kvinnorna på bästa sätt. Yani behandla era kvinnor på bästa sätt. Och han säger att al-ma'ruf här omfattar vad som är ma'ruf i religionen och vad som är ma'ruf aqlen, i logiken. Så som då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, och påbjud det goda. Ja. Så återigen, principen. Vi har saker och ting i religionen som är klara och tydliga. Hur du ska be, hur du ska fasta och så vidare. Så har vi saker och ting där Allah Azza wa Jal har sagt, var god mot din fru. Och då får man kolla, har det kommit någon specifik bestämmelse i Koranen och Sunnan i exakt hur man ska göra för att vara god mot sin fru? Då ska vi praktisera det. Då blir det en förklaring av den versen. Hänger ni med? Som att vi ska försörja kvinnan. Finns. Man ska tala gott till kvinnan. Och liknande saker. Då vet vi att det här är från att vara god mot kvinnan. För det står i Koranen och Sunna. Vi finner också i profetens exempel, alaihissalam, hur man ska vara god mot kvinnan. Då blir det också en del av förklaringen på hur man ska vara god mot sin fru. Men versen är väldigt öppen för tolkning. Och om en vers är öppen för tolkning på det här sättet, då går man tillbaka till seden i landet. Och i seden i den tiden man också lever i det samhället man lever i. Vad klassas som ma'ruf i, yani, enligt seden? Ma'ruf är att man ska göra si och så med sin fru. Ma'ruf är att man ska tala på ett visst sätt och så vidare. Då blir det någonting man ska bemöta sin fru med. För det är det som är seden i landet och i den tid man lever i. Och det här är också då på villkor av att seden i landet inte strider mot islam. Att om vi har någon sed i landet som går emot islam, då är det inte det här någonting som man ska gå efter. Och Sheikhen säger att många, många frågor faller in under denna princip. Till exempel att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att ha ihsan mot våra föräldrar. Wa bil walidayna ihsana. Och el aqarib, våra släktingar. Och de föräldralösa barnen. Och de fattiga. Wa bin sabil, de resande. Och kadhalik el ihsan ila jami' el khalq. Och också att vara god mot hela skapelsen. Så detta omfattar den ihsan som människorna känner till. Och det faller då in under denna gudomliga bestämmelse. För att Allah subhanahu wa ta'ala nämnde generellt, yani atlaq, att vi ska ha ihsan. Och al-ihsan är motsatsen till al-isa'a. Det vill säga att behandla någon dåligt eller fult. Ja. Så här finner vi andra exempel. Allah azza wa jalla har i Koranen då sagt att vi ska ha ihsan mot våra föräldrar, våra släktingar, grannarna, de föräldralösa, de som är resande och de som är fattiga. Vad är ihsan? Alltså vi kollar i religionen om vi finner någonting. Och vi går också tillbaka till seden och det sunda förnuftet. Och det som klassas som ihsan i seden och kulturen och tiden man lever i, det är ihsan jämt emot dessa. Och han nämner också att profeten alaihi salatu wassalam har sagt kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott man gör är sadaqa. Och han säger att det här är en klar och tydlig text. I att allting som tjänaren gör jämt emot sina medmänniskor från godhet är en form av sadaqa. Den här finner vi också. Kullu ma'rufin sadaqa. Både ma'ruf. Vilken ma'ruf? Det som klassas som ma'ruf. Jag hjälper min broder att flytta. Jag hjälper min broder att åka och handla. Det kanske inte har nämnts i Koranen och Sunnan, eller hur? Men det klassas som ma'ruf i Sverige. Kallas, då är det ma'ruf. Då är det en god gärning. Och då är det sadaqa. Någonting som du då belönas för. Han nämner också att i islam, när det kommer till handel, så har vi ett villkor. Och det är att taradi. Och det är att båda parterna är nöjda. Man kan inte sälja någonting eller köpa någonting med tvång. Utan båda parterna, köparen och säljaren, ska vara nöjda. Och här, att vara nöjd, det betyder inte att du måste säga så här, ana radi, jag är nöjd. Utan då går man tillbaka i seden i landet. Vad är det som klassas som att vara nöjd? Är det bara att han tar emot pengarna? Alltså, då är det det som gäller. Eller han säger okej. Okay, den är såld, jag köper den. Om det här är det som är seden, då är det det som räknas och det som funkar. Nej. Här nämner också till exempel i nikah, i giftermål. Så har vissa ulema, som al-Hanabila till exempel, de säger att om du gifter bort en flicka, alltså din dotter, eller hon som du är wali över, så måste du säga vissa ord. Ankahtuka, zawajtuka. De säger att du måste använda dessa två termer. Jag gifte bort min dotter till dig. Och det är typ synonymer ankahtuka, zawajtuka. Och de går så långt att säga att om du inte använder dessa termer så är giftermålet ogiltigt. Okej? Okay? Men Allah alam, den korrekta åsikten är att alla ord som ersätter dessa ord och har och bär på dess betydelse funkar. Och då nämner Sheikh Ibn Uthaymin som till exempel många awam de säger jawaztuka. Inte zawajtuka, jawaztuka. Det första är za. Men awam de säger jawaztuka. Jawaztuka binti. Enligt Imam Ahmeds madhab, خلاص det är giftermålet ogiltigt. Det är katastrof, eller hur? Men inshallah den korrekta åsikten är att det går tillbaka till avsikten. Och jawaztuka betyder zawajtuka. خلاص, då går vi tillbaka till seden i landet. Eller wahabtuka. Jag ger dig min dotter. Funkar också. Du får min dotters hand, som man kanske säger i Sverige. Det funkar också, för det har det bär på den betydelsen. Ja, andra språk också. Sen, för att vissa säger, du måste se på arabiska. Zawajtuka binti. Nej, då är man på den åsikten. Då blir det ogiltigt att gifta sig på svenska eller somaliska eller gambianska eller habashi och så vidare. Alhamdulillah. Samma sak där, att man kan också göra det på ett annat språk. För det går tillbaka till seden i landet. Det har inte nämnts i Koranen och Sunnan att du måste använda dessa termer. Nah. Han nämner också här lite andra saker som faller in under denna princip. Man ser till exempel när du går tillbaka till att hyra någonting. Att du hyr någonting. Då går man också tillbaka till den här sidan. Vad är det som räknas till exempel? Att en person hyr en lägenhet. Jag tror jag nämnde exemplet här. Och sen hämtar han in hästar och kameler och åsnör i lägenheten. Han säger, det är jag hyrt den. Jag gör vad jag vill med lägenheten. Ja, alltså, vi vet att det är i seden att man inte får göra så i de här länderna. Du får inte ha ett stall i en lägenhet. Eller hur? Det, hyresvärden skulle aldrig gå med på det. Så att då går man tillbaka till yani seden i landet. En annat exempel också på denna princip är när det kommer till att försörja sin fru, sina släktingar. Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen att man ska spendera. Den som Allah har givit väl ska betala, yani försörja sin fru yani väl. Och den som har det svårt ger det han kan. Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Taib. Allah säger att man ska spendera och försörja sin fru. Hur många kronor? Någon kommer och säger. Är det 10 000? Är det 12 000? Är det 15 000? Är det 5 000? Yani, vad är det vi går tillbaka till? För det har inte nämnts. Det har inte nämnts ett antal kronor eller ett visst gram guld eller någonting sånt. Utan då går man tillbaka till seden eller urf i landet och den tid som man lever i. Och samma sak med släktingarna. Wal-ujara, han säger också de som man anställer. Det är också en viktig princip. Till exempel, du tar en taxi. Och låt oss säga att taxin inte har en taximätare. Okej? Okay? Från Arlanda till Stockholm. Du bara hoppar in och säger alla bismillah Stockholm. Han kör dig till centralen och när du kommer fram så säger han 500 kronor. Du säger nej, vadå 500? Vi har inte kommit överens. Du får 100 kronor. Vad gör vi då? Vi går tillbaka till seden i landet. Vad kostar det att åka taxi från Arlanda till Stockholm? En 500. Så kallas. Du är skyldig honom en 500. Även om ni inte har nämnt det. Du hämtar en hammal. Det här nämner också Sheikh Saadi. En person som ska bära. En flyttgubbe. Och han bär och jobbar åt dig. Och sen har inte kommit överens om ett pris. Då går man också tillbaka till seden i landet. Eller en annan arbetare. Han jobbade åt dig 2 timmar. Det är ungefär 200 spänn i timmen. Han får också en 500 till exempel. Så att du kan inte komma till honom och bara ge honom 100 kronor. Okej? Okay? Eller tvärtom. Du hämtar en elektriker. Han kommer hem till dig. Du har problem. Han byter en propp. Och så säger han till dig alla 2000 kronor. Han jobbade en minut. Han böt en propp och han säger det är 2000 kronor. Och ni har inte kommit överens. Alltså, ursäkta. Det är för mycket. Ditt arbete. Okej, okay, du har åkt hit en timme, två timmar. Ja, det är samma sak. Kanske du får 500 kronor eller någonting som max. Så man går tillbaka till seden i landet. Och det är en jätteviktig princip som wallahi kommer att lösa många konflikter och tvister mellan folk. Och de nämner också den här principen när det kommer till nikah. Att till exempel en man och en kvinna gifter sig. Och det har hänt. Och mannen ger inte kvinnan någon mahar. Kvinnan har inte bestämt någon mahar. De bara gifter sig. Utan att kvinnan har satt någon viss gräns för mahar. Hon kanske inte visste om det. Man kanske var stressad. Man kanske sköt upp det. Hur mycket mahar förtjänar hon? Man går tillbaka till vad som är sed. Yani custom, vad säger man? Det som är normalt i landet. Att till exempel vissa arabländer det är kanske 50 000, 70 000 kronor. I Sverige det kanske är 10 000 kronor. Typ yani. Alltså då får han ge henne 10 000 kronor. Så har man avslutat tjafset. Han kan inte komma och säga nej, det är för mycket. Det skulle du ha tänkt på innan.
Om två svenskar exempelvis gifter sig i Dubai. Till vilken sida ska det tas till?
Ja, sant. Ja. Jag tror att de går tillbaka till sin sed. Om två svenskar gifter sig i Dubai och där kanske mahar är 200-300 000 kronor. Så tror jag att de går tillbaka till den svenska seden. Och inte seden som är där nere. För det är andra förhållanden. De tjänar mera pengar, de betalar ingen skatt. När de gifter sig, mashallah, de får en gåva på kanske 200 000 från staten. Vilket du inte får i Sverige. Taib. Det är fel. Du ska betala honom enligt seden. Enligt det som är mu'tad. Det som är accepterat. Och han kan inte heller kräva mera. Precis. Precis, då får du inte ge mindre än den minimilönen som finns. Ja. Och han nämner också här återigen hur vi ska gå tillbaka till seden när det kommer till al-mu'ashara. Att vara god mot sin fru. Så han säger att det här omfattar allting som är mellan makarna. Min al-mu'ashara till qawliya och al-fi'liya. Vad man ska säga och vad man ska göra i sitt bemötande sinsemellan. Baina tarafain. Wa annahu yata'ayyan fi jami'iha ar-ruju' ila al-'urf. Det är också viktigt. Till exempel, det är seden att man talar till kvinnan med respekt. Man skriker inte åt kvinnan. Man behandlar henne väl. Man uppskattar henne. Man tackar henne. Och så vidare. Uppmuntrar. Och det finns vissa koder och vissa viktiga saker man ska göra. Man försörjer henne med det hon behöver. Och så vidare. Då går man tillbaka till seden i detta. Och han säger också om en person har förstört någonting. Vad man till exempel han har lånat någonting eller han har liksom förstört någonting. Hur mycket ska han då betala i ersättning? Om man inte vet priset då går man också tillbaka till vad som är sed och vad som är normalt i landet. Och han nämner också Ibn Uthaymin att vad som också faller in under denna princip är tasarruf al-insan fi mulki ghayrihi wa isti'malihi bi ghayri idnihi. Att om det är sed i landet att du får använda din grannes brunn eller vattenslang eller någonting utan att fråga om tillåtelse och att folk är lugna med detta, då är det okej. Okay. Och om det är seden i landet att du får inte ens sätta foten på hans mark, då är det det som gäller. Utan tillåtelse, yani. Så att även där går man tillbaka till seden i landet. Och sen ett annat exempel som Ibn Uthaymin nämner här är as-safar, resa. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen nämnt att om vi reser så får vi förkorta bönen. Vi får förkorta bönen och slå ihop bönen. Men Allah har bara sagt om ni reser. وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Om ni ger er ut på färd, resa, så får ni förkorta bönen. Taib, vad är resa? Det har inte nämnts i Koranen och Sunna att resa är ett visst antal kilometer. Utan då går man tillbaka till seden i landet. Det som anses vara resa är resa. Och då säger också Ibn Uthaymin att även om Salaf ibland har uttalat sig i vissa frågor, till exempel var god mot din granne, och Salaf säger att grannen är fem hus fram, fem hus bak, fem hus, då är det bara en tolkningsfråga. Men det går ändå tillbaka till al-urf i slutändan. Om det inte är en tolkningsfråga där till exempel Sahaba uttalat sig och Sahaba är överens, eller det blir som en förklaring på versen, det är en annan sak. Då går vi tillbaka till det. Men ibland finner man att Salaf och Tabi'in och så vidare förklarar någonting på ett visst sätt. Så man kan inte använda det som bevis, utan det är bara någonting som de använder för att gärna få dig, vad säger man, att lättare förstå versen och så vidare. Så till exempel här med resa. Resa, man går tillbaka till seden i landet. Det som anses vara resa är resa. Och sen om man resan är över en dag och en natts avstånd, så är det definitivt en resa. Och där har Ulema sagt att det är ungefär 80 kilometer. Men vad som är mindre än 80 kilometer, då får man gå tillbaka till seden i landet. Och samma sak när det kommer till hur länge är man resande. Det nämner också Ibn Uthaymin att profeten alaihissalam förkortade och slog ihop bönen under alla sina resor. Så hur länge klassas han som resande, får man också gå tillbaka till seden i landet. Till exempel min bror åker till Tunisien och stannar där i ett år. Och han har ett hus i Tunisien. Är han resande? Nej, inte resande. Du är som bofast. Du har packat upp väskorna och du ska bo där i ett år. Kallas. Men du åker en månad, du vet inte när du ska åka hem, du är osäker och så vidare. Kallas. Du är resande tills du kommer tillbaka. Okej, okay? Och profeten alaihissalam, det mesta som har rapporterats är att han var på resande fot i 20 dagar. Och han förkortade och slog ihop bönen. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner också att det inte har rapporterats att Rasulullah alaihissalam någonsin har bett en full bön under någon av sina resor. Så att man är resande tills det att man kommer hem. Och där avrundar vi denna princip. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.